ska vi stå upp och dela dagens evangelium. Ifrån Matteus sista kapitel, verserna 16-20 läser vi. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Tack Herre för din hälsning till oss den här förmiddagen. Kom du helige Ande och levande gör det för oss. Amen. Varsågod och sitt. Så har vi gått in i trefaldighetstiden i vårt kyrkoår. Efter pingsten med andens utgivande så följer tiden att lära känna och leva med denne Gud som är en och på samma gång tre. Men går den ekvationen verkligen ihop? Att 1 + 1 + 1 är lika med 1? Ja, den himmelska matematiken är inte alltid så enkel att greppa. Lill Lindfors sjöng en sång för många år sedan där hon sjöng bland annat: tänk dig att ha en man i byrån, i en liten ask bland alla grejer. När som helst får lust så plockar du fram din ask. Och ibland funderar jag på, tänk om det är så som vi har gjort också med Gud. Att vi förminskat Gud så mycket att han ryms i en liten ask bland allt annat. Och när vi känner för det så tar vi fram den där asken och använder oss lite av den. Och sen kan vi stoppa tillbaks den igen. Vi vet vad vi har, Gud, lugnt och tryggt. Är det en gudsbild som jag bär på? Ja, då stämmer det inte med vittnesbördet som vi får i Bibeln eller i den kristna tron. Som säger oss att Gud är större än vi någonsin kan inse. Att Gud är mer än vi någonsin kommer att kunna greppa. Bibeln talar om en fader som skapar, en son som befriar och en ande som ger nytt liv. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på Gud. Eller när du tänker på Gud som treenig. Ja, svaren blir säkert olika. Om vi överhuvudtaget vågar oss på något självklart svar. Några kommer kanske att tänka på ritualerna, symbolerna vid den kristna gudstjänsten. Dopet, nattvarden, välsignelsen. Andra kommer kanske att tänka på teologiska strider som varit bakåt i tiden, i kyrkans historia. En del kanske kommer ihåg personerna avbildade i konsten. Eller två personer med den heliga anden som en duva ovanför. Andra menar att det där är bara spekulationer för teologiska specialister. Ingenting som har med verkligheten att göra. Och därför nöjer man sig med att stämma in i Melanchtons grundsats. Gudomens hemligheter tillber vi. Det är bättre än att utforska dem. Och Peter Halldor fyller på: tron att Gud uppenbarar sig som en och på samma gång tre, det är inte ett problem att lösa. Det är ett mysterium att fira. Ett mysterium genom vilket vi träder ut ur tidens kalender och in i den nya neon som är Guds rike. Det kan vara svårt att tro överhuvudtaget att Gud existerar. Varför då blanda ihop det här med att Gud är en och samtidigt tre. När Petrus predikade på pingstdagen så var hans tema Jesu uppståndelse. Han sa bland annat: han som ni dödade har Fadern låtit uppstå. Han har utgjutit sin heliga ande, tillgänglig för alla människor som vill tro och ta emot sonen. Jesu uppståndelse var i centrum när apostlarna predikade och förkunnade. Och det var tre händelser som föregick uppståndelsen. Att Jesus blev människa, att han fullkomnades och att han dog. Det var tre händelser som hände efter uppståndelsen. Att Jesus höjdes upp, han tog emot anden och han gav anden vidare till sina lärjungar. Det är som de tre första händelserna kulminerar i uppståndelsen. Och att de tre därefter är ett resultat av uppståndelsen. I vår text idag så visar sig Jesus för lärjungarna på ett berg i Galileen. Och några av lärjungarna faller ner och hyllar honom. Men några av dem tvivlar. Och vi kan fundera på vad var det de tvivlade på? Det här grekiska ordet för tvivel hittar vi endast en gång till i Nya testamentet. Och det är i samband med att Jesus går på vattnet på Genesarets sjö och inbjuder lärjungen Petrus att göra detsamma. Och Petrus börjar gå till sin mästare. Men när han ser hur det blåser och stormar runt omkring honom så börjar han att sjunka. Och Jesus säger till honom: du trossvage, varför tvivlade du? Vad är det för tvivel det handlar om? Teologen Fred W. Brunnett menar att det handlar mer om att tveka än om att tvivla. Att i mötet med det oförklarliga, det som vi inte riktigt kan greppa, kunna ta in: händer det här verkligen? Eller hur ska jag förhålla mig till det? Att i mötet med det som är större än mig själv känna mig ofantligt liten och tveksam. Kan Gud verkligen vilja någonting med mig? Och så säger han: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Hur gör man då det? Och hur ska det gå till? Ja, det är klart att de skulle inte klara det av sig själva. Men då kommer löftet som vi sjöng om nyss: jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har all makt i himmel och på jord. Jag ska leda er varje dag. Jesus återvände till sin fader och så sände han sin ande. Och det är nästan lite svårt att veta vem som gör vad. Det är en väldig rörelse och en väldig aktivitet. Visst, vi hittar inte ordet treenighet eller trefaldighet i Bibeln. Och det är klart att då skulle man kunna säga att treenighetsläran egentligen är obiblisk, rent terminologiskt. Men genom hela Bibeln så möter vi händelser som visar på något som är större. På Bibelns första blad så läser vi om hur Gud säger: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Guds namnet Elohim står i pluralform i den hebreiska grundtexten. När Jesus döps så hörs Faderns röst från himlen: detta är min älskade son som jag utvalt. Och strax kommer anden i en duvas gestalt. Det är som hela gudomen är verksam när Jesus ska börja sin tjänst på jorden. I vår text så sänder Jesus ut sina lärjungar och ger dem uppdraget. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. När Paulus skickar den apostoliska välsignelsen till församlingen i Korint säger han: nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Anden åt er alla. Vi möter spänningen mellan uppenbarelsen och mysteriet. Vi möter också två frestelser. Att säga för mycket om Gud eller att säga för lite om Gud. Talet om Guds treenighet blir något vi kan reflektera och meditera över. Men aldrig lösa. Som om talet tre i treenigheten skulle vara ett tal bland andra tal. Maximus bekännaren, han sa: även om Gud som är bortom allt firas av oss som treenig och enhet, så är han varken tre eller ett, så som vi är bekanta med dem i siffror. Men det man inte kan bevisa i sin hjärna kan man ta till sig i sitt hjärta. Och när man frågade de första kristna om det var en eller tre gudar de trodde på, så svarade de: Fadern har två händer, Sonen och den helige Anden. Fadern sträcker ner dessa händer till jorden för att gripa tag i oss och lyfta upp oss till sig, till sin kärleksfulla famn. Många gånger tror jag, som vi nämnde inledningsvis, att vi gör Gud mindre än han verkligen är. Gud är inte den oföränderlige, orörlige, som sitter på sin tron långt borta i himlen. En tidlös och opersonlig Gud. Den bilden har vi ärvt ifrån Platon. Gud är inte så. Gud är levande och barmhärtig. Han är den som lever med i Golgata-dramat. Fadern lider Sonens död och Anden levandegör Sonen. Gud skapar en framtid och ett hopp för hela sin mänsklighet. Gud är ingen ensam Gud. Gud skapade inte människan för att få en motpart. Gud levde redan i en gemenskap, i sig själv. Och till den relationen inbjuds du och jag att få del av Guds liv på samma sätt som Gud visar sin kreativitet i både skapelse och universum. När vi har en gudsbild av Fader, Son och Ande, så tror jag också att det leder till en människosyn som inte blir individualistisk utan mer gemenskapsinriktad. Det leder till en församlingssyn där det handlar inte om att en ska stå där framme och alla ska följa den personen. Det handlar om de många som har fått Andens gåvor att tillsammans gestalta Kristi kropp. Det får konsekvenser ut till samhället där vi lever. För när jag inser att Gud inte är någon abstrakt objekt långt borta, utan som salmen 68 säger: de faderlösas fader och änkors försvarare, en Gud som hjälper dem ensamma till ett hem och som för dem fångna ut till lycka. Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. Fadern kallar Sonen genom Anden att frambära ett glädjebud till de fattiga och förkunna befrielse för de fångna. Till den relationen inbjuds vi idag på nytt. Det är i den missionen vi får stå och gå. Och vi gör det med en stor tro på Jesu löfte. men också med ett visst mått av tvekan och ödmjukhet inför uppdraget. Dag Hammarskjöld bad: inför dig, Fader, i rättfärdighet och ödmjukhet. Med dig, broder, i trohet och mod. I dig, Ande, i stillhet. Amen.